Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.
Tjabba, jag heter Nikolas och bor i Stockholm. Jag jobbar ibland på museer och har observerat att äldre människor gärna vill ta på konsten, specifikt tavlor, även fast det både uttryckligen och underförstått är strikt förbjudet. Jag kan förstå att synen blir sämre ju äldre man blir och man därför vill komma lite närmare motivet, men det verkar inte vara den drivande orsaken. Även de som har god syn är klåfingriga. Hur kan detta komma sig?
Kära Nikolas, jag har själv inte den här drivkraften, alltså att röra vid konstverk. Och därför kände jag mig nu nödgad att fråga några andra personer i min närhet vad det här egentligen handlar om. Alla dessa tillfrågade har vid olika tillfällen setts bli tillsagda av museivakter. Varför kan de inte låta konsten vara? Helt oavsett ålder menar jag nu. Och i min då mycket begränsade SIFO-undersökning på 4 personer så skulle jag vilja säga att jag slutade på en helt annan ruta än jag började på. Min inledningsfråga var kanske lite åt det nästan retiga hållet. Jag har ju sett dig på utställningar att du alltid försöker småtafsa på tavlorna. Varför gör du så? Varför måste du röra vid Margareta Krook-statyn när vi går förbi Dramaten? Det har ju redan blivit en färgförändring på den efter alla som måste lägga handen på den. Du ser den väl, även om du står en meter bort. För även jag har ju tänkt på samma sak som du som har skrivit brevet. Att det är så sjukt när man går på museum. Att det står stora skyltar i varje rum om att det är förbjudet att röra vid konsten. Och ändå sträcker någon likt förbannat alltid ut en tass. Det är också kul att det ofta inte är de som brukar sabba som går emot reglerna. Man ser ju sällan några tonåringar som börjar peta på tavlorna. Utan istället är det kanske folk som ser nästan ut lite åt det rika hållet som gör det. Äldre, som du säger. Eller vilken ålder som helst. Jag hade väl kanske väntat att de jag frågade skulle svara med generade skratt. Ja, det är ju dumt. Vad tokig jag är. Men nej. De tog frågan på högsta allvar. De svarade nästan med en längtan i rösten. Ett par av dem pratade om att konst inte bara upplevs med ett sinne. Av någon anledning har det blivit så att man nästan alltid ombes uppleva konst bara med synen. Känslan, den får knappt vara med alls. Tänk om det var tvärtom, sa en av mina tillfrågade. Tänk om man gick in i ett museum och så står det överallt, se inte på konsten. Så tyckte de att det kändes. De som jag frågade upplevde att deras fingrar blev sugna på att vara med, de också. De ville känna den svala stenen och den mjuka kurvan där statyns armmuskel går över till hals. De blev så hemskt lockade av oljemålningens lilla klump som såg ut som att den också ville säga något. Och låt oss inte ens börja prata om textilkonst. När det kommer in broderier och tuft och rya, då blir mina bekanta helt tokiga. Försök bara hålla dem tillbaka då. Jag vill lägga in här att jag ju förstås förstår att det inte går att tänka att man ska få röra vid all konst. Exempelvis kan ju syror och oljor från huden påverka konst så att den kan försämras och förstöras. Och det vill vi ju inte. Det är mer att jag nu plötsligt började förstå mina olika bekanta. Att det är konstigt att känslan så sällan får vara med i konstsammanhang. De andra sinnena har ju sina egna kulturformer. Synen har tavlorna, hörseln har musiken, doften och smaken har maten. Men känslan, där lämnas liksom ofta vind för våg. Det är ju extra svårt att hålla fingrarna i styr, sa en av mina tillfrågade, när man också vet att konstnären själv ofta valt ett material för att det är härligt att hålla på med, eller för att konstnärens egen upplevelse av materialet har bidragit till varför det valt. Extra konstigt är det här kanske när det handlar om barn. Det finns ju absolut inget som barn gillar mer än att röra vid saker. Att gå på en utställning för barn där det står "Vidrör inte konstverken." Det är som att ställa ut 200 gratis groggar i mitten av en finlandsfärja och begära att de ska vara kvar vid slutet av resans gång. Ändå händer det förvånansvärt ofta att även utställningar för barn har många delar som inte får röras vid. Må hända är jag här påverkad av att min egen mamma berättat att hon som barn på semester blev grundligt utskälld när hon tafsade lite på Rembrandts Nattvakten. Till sist så vill jag ta upp den del av din fråga, Nicolas, där du säger att det ofta är äldre människor som vill ta på konsten på museerna där du jobbar. I så fall så gissar jag att det inte har med lusten att röra konstverken att göra. Den verkar i min då mycket omfattande undersökning vara konstant genom alla åldrar. Utan kanske snarare det som så många sagt, att man med åldern välsignas med en ibland klädsam, ibland jobbig förmåga att strunta mer och mer i vad andra tycker. Många vittnar om att ängsligheten försvinner med åren. Vill jag röra så ska jag röra. En uppfattning verkar också vara att vi i slutet av 1900-talet kanske gick mot en lite striktare museikultur. Att det tidigare inte var en lika stor grej att ta lite på konstverken. Det skulle kunna göra att en del äldre besökare inte har lika hårda inre regler kring detta. Och jag tycker att de flesta av oss går runt med någon slags känsla av att regler som vi lärde oss tidigt i livet, det är de egentliga, sanna reglerna. Och nya regler och normer ser vi lite som att de egentligen inte stämmer. Och att det nog snart kommer att återgå till hur det var när vi lärde oss från början. Ja, jag kan bara spekulera. Men innan vi vet ordet av Nicolas så går det några decennier. Och så kanske du eller jag som står där. Och vi blir så hemskt sugna på att röra bara lite grann. Kanske kommer vi då drabbas av en flyktig tanke. Det spelar väl ingen roll om bara jag rör lite. Man får ju egentligen inte, så de flesta kommer inte göra det. Det här är ju bara min lilla hand.
Kära allvarligt talat, jag heter Kristina och jag undrar, hur ska man hantera att någon alltid måste ha sista ordet? Pratar väldigt mycket om sig själv och tycker sig i de allra flesta fall veta bäst. Nu har det gått så långt att jag har börjat tänka att nu får det vara lika bra att hålla tyst. Jag orkar inte. I andra sammanhang uppskattar jag vänskapen med henne. Det är kanske därför som jag inte ställer henne mot väggen. Vilket jag i så fall kanske skulle ha gjort för länge sedan. Vi är båda över 70 år. Men kontakten minskar och det är ömsesidigt. Hur ska jag tänka?
Kära Kristina. När jag var i mina tidiga 20 och osäker inom det mesta så gick jag vid ett tillfälle till en samtalsterapeut som själv gick en utbildning och sökte övningsklienter att ha terapi med. Vid den här tiden i livet så kände jag mig ofta irriterad på att en del andra människor betedde sig på sätt som blev dåliga för mig. En vanlig situation, det var att jag ställde frågor till andra, lyssnade på deras svar och de pratade då på, men utan att lyssna eller ställa frågor tillbaka. Varför tar du inte upp det här med dem, sa terapeuten då. Det borde de ju fatta själva, sa jag, att de inte kan bete sig så där. Terapeuten sa då något som jag sedan dess har klängt mig fast vid. Ditt ansvar är att berätta för den andra om den gör något som får dig att må dåligt. Annars har du ingen rättighet att sura över det. Och den andra personens ansvar är hur de väljer att ta emot det du säger. I korthet är det så att om man vill behålla en person i sitt liv och den människan upprepade gånger gör något som gör en ledsen eller obekväm på den nivån att det tar upp mycket av din tid att tänka på det. Då är det rätt att göra nästan alltid att på ett trevligt sätt berätta för den andra. Kanske inte vad hon gör fel utan hur hennes beteende får dig att känna dig. Det här slog ner som en bomb i mitt liv. Jag tyckte att det var en mycket jobbig kommentar av henne. Usch, att börja berätta för folk att jag blev störd av deras beteende. Det kändes otroligt oartigt. Risken var ju stor att den andra skulle bli sårad. Eller kanske arg, på mig. Men hur skulle du ha tyckt att det var, sa terapeuten då. Om du hela tiden betedde dig på ett sätt som gjorde en god vän eller arbetskamrat ledsen, snudd på redo att säga upp bekantskapen, och du fick aldrig veta vad det var. Du gavs ingen chans att ändra på dig eller förklara varför du gör som du gör. Ja, det skulle ju förstås ha sett som jobbigt. Och, fortsatte terapeuten, att du sen också gick runt och berättade för alla andra hur irriterande du tyckte att hennes beteende var. Men du sa inget till din vän. Jag höll med om att, ja, det var ju förstås ett ganska stort svek. Antagligen större än det som den andra gjorde mot mig. Jag tror att den främsta anledningen till att vi inte berättar för våra anhöriga när de har ett mönster som stör oss, det har inte alls med dem att göra. Det är att vi själva tycker det är så jobbigt att ta upp det. Det känns orättvist att den personen gör något störigt och så ska vi behöva dra det. Kanske bli utskällda på kuppen. Och därför kanske vi istället väljer att långsamt backa ut ur rummet och sluta vara vänner. Och just här är du som har skrivit frågan. Nu får du vara. Du är redo att ge upp er vänskap eftersom du blir så irriterad på hennes beteende. Och kanske är hon så jobbig att du överlag känner att du har tappat peppen på att vara hennes vän. Men det som får mig att tänka att du kanske ändå ska göra på ett annat sätt, det är att du också skriver att du i många andra situationer uppskattar henne. Jag får också uppfattningen att ni har varit vänner länge. Jag tänker att det man får göra är att rannsaka sig själv. Hur viktig är den här vänskapen för mig? Och om den är ganska viktig, då tänker jag att det är ett stort tecken på kärlek och berätta för den andra hur det som den gör påverkar den. För det som den handlingen betyder, det är egentligen: jag vill så gärna ha kvar dig i mitt liv att jag orkar ta upp det här jobbiga. Om vi utgår från mitt 20-åriga jags terapeut, så är det då så att när du har sagt ditt, då är det din väns ansvar som tar vid. Det är nu upp till henne att ta emot vad du just sa. Kanske kommer hon att reagera dåligt just när du säger det. Det är ju trots allt svårt att få kritik rakt i ansiktet, särskilt någon som man inte kände till. Men kanske förstår hon vad du menar. Efter några dagar kanske hon hör av sig. Hon kanske har en förklaring. Det kanske finns något i ditt mönster som gör att hon pratar som hon gör. Något som hon inte har berättat för dig. Om det är så att din vän tar emot det du säger på liknande sätt som du beskriver i din fråga, alltså genom att återigen vilja ha rätt och kräva sista ordet, ja, då kanske det är så att er vänskap borde upphöra. Men då har du i alla fall gjort ditt bästa. Du har skött din del och det var hon som inte kunde sköta sin. Ända sedan den här terapeuten sa det där för länge sedan, så jag har blivit otroligt mycket bättre på att förklara hur jag känner i olika situationer. Jag ser inte längre på såna här konversationer som något där en ska ha rätt och en ska ha fel, utan som att det finns en elefant i rummet som ska adresseras och pratas om. Otroligt ofta visar det sig att det inte handlar om, vilket jag oftast tror, att jag är till 100% god och den andra är taskig, utan att vi helt enkelt haft olika sätt att tolka en situation. Man kan ju ta upp sin sida av saken och sen kan den andra få säga sin bild av det hela. Man kan oftast inte förvänta sig en ursäkt eller ens att de ska tycka att man har rätt. Ganska ofta när man säger något sånt här så blir det först en jobbig stund. Men sen så morfas den in i något annat. Att vänskapens hjärta börjar ticka. Den börjar leva igen. Men kanske känner du som har skrivit brevet att du inte vill ha fatt på vänskapen igen. Och då är det förstås en helt annan fråga. Då kan du strunta i att säga något och istället rida vidare mot nya vänner som också är intresserade av vad du har att säga. Thank you.
Hej. Min partner har under ungefär en månads tid fördjupat en relation med en person via en musikapp. Kontakten pågick från morgon till kväll, inbäddade musiktips och långa konversationer utan min vetskap. Jag kände mig successivt utanför vår relation. Det hela uppdagades av en slump och när jag fick se den milslånga konversationen ryckte min partner telefonen ur handen på mig. Min partner menar att det bara rör sig om en vänskap utan sexuell underton och ser det inte som något allvarligt. Samtidigt har du beskrivit relationen som fantastisk och skrivit "Jag vill höra alla dina tankar". Varken jag eller våra barn har nämnts i deras konversation. Hur ska jag tänka kring detta? Är det rimligt att känna sig sviken även om inget sexuellt skett? Och vart går gränsen mellan oskyldig vänskap och emotionell otrohet? Med vänliga hälsningar, en orolig själ.
Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet? Ibland har jag frågat olika personer om detta. Eller att samtalsämnet har kommit upp i sammanhang. Jag har då slagits av hur otroligt olika uppfattningar människor har i denna fråga. Jag känner sådana som tycker okej att ligga med andra inom ramen för sitt förhållande så länge som man berättar detta för sin partner. Och jag har på andra sidan skalan bekanta som aldrig ens skulle vistas själva i ett rum med en person av motsatt kön. Om det nu är det motsatta könet man blir attraherad av respekt för sin partner. Du kan fråga vem som helst, ett barn eller en filosof. Och alla kommer ha olika idéer om var gränsen går. Därför finns det inget annat sätt att landa rätt i detta än att du, brevskrivaren och din partner, själva måste diskutera det här och komma överens i frågan. Var går gränsen för otrohet i just vår relation? Var tycker du att gränsen går? Och var tycker din partner att gränsen går? Ofta är det först när något sånt här händer som man ens kommer på tanken och börjar prata om det. Du undrar, brevskrivaren, om du har rätt i att känna dig sviken. Jag tycker att din fråga här är intressant. Om en partner har visat tecken på otrohet, då kan ju det nämligen delas upp i två delar. Det ena är att du känner dig sviken. Och det andra är huruvida du har rätt att känna dig sviken. Skillnaden ligger då i om din partner enligt er överenskommelse faktiskt har gjort fel eller inte. När man som par ska definiera var en gräns går för otrohet så måste man också diskutera oro. Man måste komma fram till om detta är något som ska få ta plats eller inte. Du som har skrivit brevet säger att din partner och personen som hen skriver med inte alls har pratat om något sexuellt. Din partner avfärdar det hela och säger att det inte är allvarligt. Det finns inga tecken på att de har sett och inlett en faktisk fysisk affär. Det som skaver för dig, det är rimligtvis två saker. Det ena är att din partner har kommit nära en annan person, vilket för dig i alla fall känns som emotionell otrohet. Men det andra är att du aldrig kan vara säker på vad meddelandena innebär för din partner, vad hen skulle vilja att de innebär, eller vad det skulle kunna leda till. Min gissning är att osäkerheten här nästan är jobbigare att bära än de faktiska meddelandena. Vissa tycker att oro räknas, att det inom ramen för en parrelation ska ingå, att man inte ska lämna sin partner i situationer där han eller hon känner oro och osäkerhet. Andra tycker att gränsen måste dras vid faktiska skeenden. En kyss eller en mening som visar en intention att man vill att relationen går mot otrogna håll. Det här gör att en situation faktiskt samtidigt kan upplevas som ett djupt svek från en part i en relation, medan en andra lika rimligt kan framhärda att ingen otrohet har skett och att man alltså inte har någon rätt i att öppet visa ilska. Så, alla på jorden har olika bilder av var gränsen går, men du skriver ju nu till mig. Och som en av alla de här människorna på jorden har också jag en åsikt om detta. Jag menar för det första att hålla sin partner borta från att känna emotionell närhet till andra personer, det sker till en dyr kostnad. Jag pratar nu inte om sex och romantik, utan att låta sin partner få umgås med personer de tycker om, oavsett om man själv blir nervös av det. Att lära känna människor och vara förtjust i dem, och att glädjas åt att de öppet tycker om en tillbaka, det är på vissa sätt en av de saker som har givits människan till gåva. Att strypa den tillförseln helt och hållet, det är att sätta en kupa över sin partner och se hur luften sakta krymper. Men jag menar också att det finns en närmast matematisk uträkning att förhålla sig till när man talar om att ge någon annan än sin partner uppskattning och intimitet. Ekvationen som vi kan ställa upp är då denna. X gånger 2 är lika med Y. Här är X den nya personen och Y den egentliga relationen. Det jag menar här, det är att en interaktion med en annan person alltid står i förhållande till den egentliga kärleksrelationen och att den börjar dofta otrohet när energin som ges den nya personen till vida överstiger den riktiga relationen. Det vill säga att om du känner att din partner är närvarande, att hen försöker se dig, att ni på det sätt ni vill uttrycker er kärlek till varandra, då kanske inte det är någon fara med lite meddelanden till en ny bekantskap på en musikapp. Men om din partner aldrig anstränger sig för att kommunicera med dig eller säger att er relation är fantastisk, då är det en annan sak. Och då menar jag inte energi i form av att hen tvättar och kommer hem i tid, utan energi till er närhet som kärlekspar. Och du kan inte heller vara passiv. Uträkningen håller bara om du själv också ger den. Psykologen Robert Sternberg, han utvecklade en teori om att en kärleksrelation har 3 komponenter. Passion, intimitet och engagemang. Här är passion den fysiska attraktionen och sexuell lust. Intimitet är närhet, att dela med sig och att uppskatta och även visa uppskattning av sin partner. Engagemang, det är att besluta sig för att stanna i förhållandet och att aktivt planera framåt för relationen. Olika kärleksförhållanden har ju olika nivåer av de här 3 komponenterna. Vissa par kan ha hög intimitet men låg passion till exempel. Och det är okej om bägge är med på det tåget. Olika människor kommer också tycka att de här komponenterna är olika viktiga. Vissa ser en otrohet inom intimitet som mycket värre än en fysisk person. Att man kommer emotionellt nära en annan människa och berättar saker för den. För andra så spelar närhet och goda samtal ingen roll alls. Det viktiga är faktiska sexuella skeenden. Det här är varför man hela tiden måste prata med varandra. Prata, prata, prata. Så att man vet vad ens partner tycker är viktigt och inte. Om emotionell närhet är det viktigaste för dig som har skrivit brevet och din partner inte har visat dig det på sistone och istället har hällt det över en ny bekantskap på en app, då spelar det ingen roll om du har rätt att känna dig sviken eller inte. Då förstår jag om du känner dig ledsen. Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.